إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام أما بعد Vi fortsätter att gå igenom den välsignade boken Adab al-Mufrad av Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Vi har kommit fram till kapitel 262, Bab al-A'rabiyya, hadith 578. Kapitlet om att bo på landet, att bo bland beduinerna. Och vi talade ju förra lektionen om, ni minns kanske fåren och kamelerna. Det är lite på samma spår. Och här berättas det från Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att al-kabairu sab'un. De stora synderna är sju. Awwaluhunna al-ishraku billah. Det första av dem är att dyrka någonting vid sidan av Allah. Wa qatlu an-nafs. Och att döda en oskyldig själ. Wa ramyu al-muhsanat. Och att smutskasta rena och oskyldiga kvinnor. Och al-Arabiyya ba'd al-Hijra. Och att gå tillbaka och bo på landet efter det att man har utvandrat från det. Och där avrundas hadithen. Ja. I den här hadithen så nämner Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu sju stycken stora synder. Och de lärda säger att de här sju synderna inte någonting han själv har kommit på, utan han måste ha hört det här från Rasulullah alayhi salatu wassalam. Yani laha hukm rafu. Hadith, det är en hadith som vi säger då kan tillskrivas till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Du kan lägga här om du vill. Så han nämner här att de stora synderna är sju. Sab'a. Och det har ju nämnts liknande hadither där profeten Muhammad alayhi salam varnar oss för sab' al-muhlikat eller al-mubiqat, de sju förgörande synderna. Och det här betyder inte att de stora synderna begränsas till sju, utan de stora synderna är mera än sju. Men här nämns bland de grövsta av synder. Och Ibn Abbas sa de är närmare till 70. Al-kabair är närmare till 70. Vad är det som definierar att en synd är en kabira? Är det någon som vet? När kallar man en synd för kabira? Om den har ett utnämnt straff i detta liv eller nästa liv? Att profeten a.s. tar avstånd. Han säger, bari. Jag är fri från den som gör den här synden. Att det nämns la'na. La'natullah ala den som gör si och så. Då är den kabira. Naam. Också haditherna som säger la yu'min, han är inte troende, laysa minna, han är inte från oss, eller la yadkhulu al-janna, han går inte in i janna, och yadkhulu an-nar, alla dessa hadither tyder på att det är en stor synd. Så här nämndes då av Abu Huraira, han säger de stora synderna är sju. Den första av dem, al-ishraku billah, shirk är den största, värsta och vidrigaste synden som finns. Inna shirka la dhulmun azim. Som Allah säger att shirk är sannoliken den grövsta synden. Den värsta synden. Och det är den enda synden som Allah subhanahu wa ta'ala inte förlåter. En person som dör i ett tillstånd av shirk blir inte förlåten. Och Jannah kommer att bli haram för honom. Och han kommer att brinna i helvetet för alltid. Så den första synden är shirk. Och sen qatlu nafs. Att ta en oskyldig människas liv är också från de grövsta och värsta av synder. Och sen ramyu al-muhsanat. Och sen att smutskasta de rena och oskyldiga kvinnorna. Här nämns det att smutskasta de rena och oskyldiga kvinnorna. Det är också haram att smutskasta en oskyldig man. Det kallas på arabiska för al-qadf. Att man säger till en person att personen har gjort zina. Att personen har haft sexuellt umgänge utanför äktenskapet. Om man inte har fyra vittnen som har sett själva akten, så kallas det för el-qadf. Och samma sak att man kallar en kvinna för hora, eller kallar en person för bög och liknande saker, det är också en form av qadf. Och det är väldigt grov synd i islam. Taib. Men det nämndes ju här specifikt att anklaga de oskyldiga och rena och ovetande kvinnorna. För de är mer sårbara. Det är grovt att anklaga alla, men just de här är mer sårbara. Om en kvinna anklagas med såna här saker, påverkar det hennes heder mycket mer än vad en man skulle påverka som han anklagas för någonting liknande. Men som vi sa, det är haram att anklaga vem det än är utan bevis. Och sen nämnde han den fjärde synden, och det är att återgå eller flytta tillbaka ut på landet efter det att man har gjort hijra. Att flytta tillbaka ut på landet efter det att man har gjort hijra. När många av sahaba blev muslimer, så flyttade de från landet till Medina, till de muslimska städerna. De gjorde hijra fi sabilillah. Och det är bland det bästa man kan göra i islam. Och det är inte tillåtet att flytta tillbaka till den platsen som man har utvandrat från, om man inte har en giltig, yani riktig orsak. Att man till exempel åker tillbaka och gör da'wa, eller man behöver vård eller någonting liknande. Men för det mesta finns inte de här sakerna ute på landet. Och till och med som Ibn al-Athir nämner, om en person flyttade tillbaka efter sin hijra, så ansågs det som en form av ridda. Att han typ lämnat islam. För han faller också in i att svika muslimerna. Inte ställa upp och kriga och försvara muslimerna, utan han sticker ut och bor på landet efter att han har gjort hijra. Och vi kommer komma tillbaka till varför det är så dåligt att flytta tillbaka eller bo på landet i nästa kapitel. Han nämnde fyra synder. Det lades till i den andra hadithen. Och aklu riba, att ta ränta. Och aklu malul yatim, att ta föräldralösa barns pengar. Och el firaru yawm az-zaf, och att fly från slagfältet. De sju förgörande synderna. Nästa kapitel, bab sakini al-qura. Kapitlet om att bo på landet. Och inte bara landet, al-qura. Ulema säger att det är de här byarna som inte ens ligger på vägen. Alltså de ligger ute i ingenstans. Folk går inte dit. Folk känner dem inte. Ett litet samhälle, en liten byhåla någonstans, som är avskärmad från omvärlden. Vilket det har varit i alla tider, förutom nu när vi har internet och liknande saker. Men de här städerna, byarna, som ligger liksom avskärmade. Taib. Vad säger islam om att bo på sådana platser? Det berättas här från Thawban radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa till mig: La taskun al-kufur, fa inna sakin al-kufur kasakin al-qubur. Thawban berättar att Rasul alayhi salatu wassalam sa till honom: Bo inte i al-kufur. Och al-kufur betyder de här små byarna. För att bo i al-kufur är som att bo i al-qubur. Är som att bo i en grav. Och Sheikh Albani nämner att den här hadith är Hassan. Taib. Vad menas med detta? Profeten a.s. avråder här från att bo i de här små avlägsna byarna. För han säger att det är som att bo i gravar. Och då säger ulema varför. För att de här byarna saknar nästan alltid kunskap. Och folket där är väldigt okunniga. Beduiner som bor i ett litet samhälle, kanske 5-6 familjer eller någonting sånt, är väldigt, väldigt okunniga. Ingen har gått i skolan. Ingen person är utbildad islamiskt. De känner knappt till de islamiska bestämmelserna. Så att bo på en sån plats gör att människan också kommer att bli okunnig. Han kommer inte kunna praktisera många av islams regelverk. Han kommer inte kunna lära sig religionen. Och han kommer att göra massor med fel. Taib. Och ulema nämner att den här hadithen är en av de haditherna som bevisar dygden av kunskap. Att avsaknad av kunskap är lika med död. Och kunskap är lika med liv. Ja? Och därför så sa Rasul alayhi salatu wassalam: ett hus där man minns Allah är ett levande hus. Och ett hus där man inte minns Allah är ett dött hus. Så han liknade huset där man minns Allah och från att minnas Allah i islamisk kunskap vid ett levande hus. Och ett hus där man inte minns Allah vid ett dött hus. Så personen ska ge liv till sitt hus, till sina barn och till sin fru genom att försöka upprätthålla någon form av yani, utlärning av islam. Taib. Och vad som också bevisar att kunskap är liv är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Troende besvarar Allah och sändebudet då de kallar er till det som ger er liv. Uppenbarelsen, Koranen och sunnan ger människan liv. Och då förstår man motsatsen, att den som inte har uppenbarelsen, han är vad? Död. Levande död. Han går omkring i detta liv utan att ha något liv i hjärtat. Okay. Allah säger också وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Att vi uppenbarade på så vis till dig, ja Muhammed, en själ från oss. Han kallar det här uppenbarelsen för själ. Det vill säga att man får en själ utöver sin vanliga själ. Och det är kunskapens själ. Man får ett riktigt värdigt liv med den här kunskapen. Ju mera kunskap, ju mera liv. Ju mindre kunskap, ju mindre liv kommer man att ha. Så bo inte på landet, för det är som att bo på en begravningsplats eller i en grav. Taib. Ja. Och de lärda har sagt att undantag kan vara vid vissa tillstånd. Som till exempel om det är fitna mellan muslimerna. Det blir konflikter, muslimerna börjar döda varandra, bråka mot varandra. Och du inte vill vara delaktig, du ska inte vara delaktig i dessa konflikter som är, inte grundar sig på islam. Där man inte kan skilja på rätt och fel, man vill inte spilla någon muslims blod. Då är det tillåtet med det som kallas för al-uzla. Att man liksom avskärmar sig och flyttar ut på landet. Som vissa av sahaba också gjorde, men en begränsad tid. När konflikten är över flyttar man tillbaka. Genom man gör det bara för att skydda sig. Jag vet inte om det minns förra veckan vi nämnde hadithen från Sahih Bukhari. Där profeten Muhammad alaihissalam sa att det kommer att komma en tid där den muslimens bästa egendom kommer att vara får. Som han vallar vid berget. Han flyr med sin religion från el-fitten. Yani innan domedagen kommer det vara vissa muslimer som flyr med sin religion från al-fitna. Och han är på landet, tar hand om sina får. Och som det nämndes i vissa hadither, odlar. Och sköter sitt. Och skadar ingen. Och skyddar sig själv från att skadas. Taib. Då är det tillåtet. Och det kallas för al-uzla. Och det är tider av fitna. När det är yani, konflikter där muslimer krigar mot varandra. Men annars så ska man inte som stadsbo bara flytta ut och bo i buschen. Det ska man inte göra, utan man ska vara en person som beblandar sig med folk, som jag har nämnt. Att den troende som har tålamod och beblandar sig med de andra och har tålamod med deras brister är bättre än den som inte gör det. Taib, nästa kapitel. Bab al-Bedwi ila tila'a. Att ge sig ut på landet vid vattenplatser. Och där berättas det från Al-Miqdam ibn Shurayh från Aisha radiyallahu anha att hon, eller man frågade Aisha radiyallahu anha anil Bedwi, om att gå ut på landet. Brukade profeten alaihi salatu wassalam ge sig ut på landet? Och då så sa hon faqalat na'am kana yabdu ila ha'ula'i tila'a. Han brukade ibland ge sig ut på landet till de här tila'a. Och tila'a är typ vattenplatser vid berget där vatten rinner ner från bergen och vatten samlas och så vidare. Taib. Och den här hadithen är sahih. Taib. Den här hadithen motsäger inte de tidigare hadithen. För att hadithen säger inte att profeten alaihissalam bodde på landet. Utan han gick ut på landet ibland. Och det här är tillåtet. Man kan säga som idag picknick. Att ge sig ut på en utflykt. Det här är någonting bra. Andas frisk luft, gå ut, fiska, kampa några dagar, byta miljö och sen komma tillbaka. Det här är helt okej. Okay. Och det är enlighet med sunna. Inget fel med detta. Taib. Men det som vi sa är fel är att man flyttar och tar avstånd från allt och alla och bor för sig själv eller i lite by där man är avskärmad från folket av kunskap. Ja. Nästa kapitel, Bab Tu'adati fil Umur. Kapitlet att ta det lugnt i saker och ting. Och kapitlet efter heter exakt samma sak. Taib. At-tu'ada. At-tu'ada är motsatsen till al-isti'jal. Att stressa. Och de lärda säger här at-tu'ada att vara betänksam. Ta'khir mu'akhadhat al-zalim aw al-'afw anhu. Det kan vara att man är betänksam, man tar det lugnt, man begrundar, man stressar inte. Man innan man kanske ska hämnas eller straffa någon människa så tar man det lugnt. Och man kanske till och med förlåter personen. Så tu'ada är mashallah khair. Som du har nämnt i en hadith. Tu'adu fi kulli shay illa fi amal al-akhir. Rasul alayhi salatu wassalam sa ta det lugnt i allting förutom det som berör al-akhir. Yani stressa inte i saker och ting. Förutom när du kommer till akhira. Yani ska jag be sunna eller ska jag inte be sunna? Be sunna. Skynda dig. Ska jag fasta? Ska jag inte fasta? Fasta. Ska jag ge sadaqa? Ge sadaqa. Där behöver du inte sitta och tänka att jag ska ta det lugnt. Jag ska ge sadaqa nästa vecka. Nej. Bismillah. Ge sadaqa. Taib. Men när det kommer till dunya saker, ta det lugnt. Stressa inte. Taib. Och i första kapitlet så nämner författaren en väldigt fin athar. Som berättas från Al-Hasan. Al-Hasan al-Basri radiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Al-Hasan berättar om en man som dog. Och den här mannen lämnade efter sig en son och en slav, Mawla. Mawla kan också betyda före detta slav som blivit som en del av familjen. Taib. Han lämnade efter sig en son och en Mawla. Och sonen var ung och den här före detta slaven var äldre. Så han testamenterade eller rådgav den här slaven att ta hand om hans son. Taib. Att ta hand om hans son. Så Al-Hasan sa han tog hand om sonen på bästa sätt. Tills han blev stor och då gifte han bort honom. Den här Mawla hjälpte till att gifta bort mannens son. Och då så säger den här pojken då Jahizni atlubul ilm. Hjälp mig att förbereda mig för att söka kunskap. Fajahazahu fa'ata aliman. Så han förberedde honom och den här pojken kom till en alim. Och frågade honom om råd. Och då så sa den här alimen att om du ska ge dig ut i att söka kunskap så låt mig få veta det. Yani jag kommer att ge dig råd. Och då så när pojken bestämt sig för att söka kunskap gick han till den lärda mannen och den lärda mannen ska ge honom råd. Så pojken säger fa'allimni. Ge mig råd. Vad ska jag göra? Vad ska jag tänka på när jag söker kunskap? Så den lärda mannen säger ittaqilla. Wasbir wa la tasta'jil. Ja, det är hans råd. Vad sa han? Isbir. Ha tålamod. Var tålmodig. La tasta'jil. Ha inte bråttom. Och första, ittaqillah. Frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Lyd Allah azza wa jal. Wa qala al-Hasan fi hadha al-khayru kulluh. I det här rådet finns allt gott. Allt gott omfattas av detta råd. Faja'a wa la yakadu yansahunna. Så den här mannen, mashallah, glömde inte bort dessa råd för de var lätta, de var få. Innama hunna thalathum. Det var bara tre råd. Så när den här mannen sökte kunskap och han kom tillbaka till sin fru Taib, och han kom på natten. Han gick ner från sitt djur och när han kommer in i huset så ser han en man ligga och sova på en annan plats i rummet. Han ser en man ligga och sova i samma rum som sin fru. Subhanallah. Så vad säger han för någonting? Han säger wallahi, det här är inte någonting som jag kan se. Så han gick tillbaka till sitt djur för att hämta svärdet. Jag är en man i mitt hus med min fru. Han gick för att hämta sitt svärd. Och så sa han till sig själv ittaqilla, wasbir wa la tasta'jil. Ja? Ja? Så gick han tillbaka in i rummet Och när han stod vid den här mannen, han sa, det här är någonting som jag inte kan se. Så han gick tillbaka till sitt djur igen för att hämta svärdet. Och när han stod där så tänkte han då återigen för sig själv på det här rådet han hade fått. Och han gick tillbaka en tredje gång till mannen. Och då när han stod där så vaknade mannen upp och ställde sig upp och kramade om honom. Och det var den här före detta slaven, Taib. Och pussade honom och frågade honom vad som hade hänt med honom. Vad han har gjort för någonting. Vad hände efter att du lämnade oss? Så mannen säger, asabtu wallahi ba'daka khayran kathira. Efter att jag lämnat er fick jag wallahi mycket gott. Asabtu wallahi ba'daka, yani vad jag har lärt mig efter detta var att ikväll så gick jag för att hämta mitt svärd mellan dig och mitt svärd tre gånger. Men fahajazani ma asabtu min al-ilmi an qatlika. Men den kunskapen jag lärt mig hindrade mig från att dräpa dig, från att döda dig. Och där slutar denna affär. Och för att förstå sambandet som Sheikh Abdurrazak nämner, så Allahu alam, det man förstår är att den här slaven gifte bort någon av hans nära släktingar till den här pojken. Yani syster eller dotter eller liknande. För han sa här, yani wazawwajahu. Yani han gifte bort honom, då förstår man att det måste vara någon från hans maharim. Vilket då tillåter honom att sova i samma rum. Även efter att de har gift sig. Han kan sova i samma rum som sin dotter om mannen är borta. Det är halal. Eller sin syster och så vidare. Taib. Så mashallah, den här berättelsen är en riktig tankeställare. Det finns många fina råd och tankeställare i den här berättelsen. Det första är att mashallah, den här mannen vill ge sig ut för att söka kunskap. Vilket är något nobelt och bland det bästa som finns. Och vad gjorde han när han skulle söka kunskap? Han gjorde det bästa man kan göra. Han gick till ulema för att fråga om råd. Som Allah har sagt i Koranen, fasalu ahli dhikr in kuntum la ta'lamun. Fråga folket av kunskap om du inte vet. Ska du göra ett viktigt beslut i livet? Ska du söka kunskap? Fråga ulema. Vart ska jag åka? Vem ska jag åka till? Hur ska jag söka kunskap? Vad ska jag börja med? Ska jag börja med Koran? Ska jag börja med hadith? Ska jag börja med... Och så vidare. Och låt dem lärda. Hänvisa dig. Låt dem visa dig vägen. Taib. Så han gick, mashallah, till en alim. Och den här alimen säger, kom tillbaka den dagen du ska åka så ska du få råd. Så han kommer tillbaka och mashallah, den här alimen ger honom de här tre råden. Som samlar hela religionen. Ittaqilla, wasbiri, wala testa'ajil. Ittaqilla, ha taqwa till Allah subhanahu wa ta'ala. Och taqwa till Allah azza wa jalla omfattar hela islam. Eller hur? Att göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Omfattar allting. Taib. Ittaqilla. Andra rådet, och ha tålamod. Och det tredje rådet, stressa inte, ha inte bråttom. Mashallah. Tre korta råd. Och Al-Hassan sa, de här råden omfattar allt gott. Subhanallah. Och här finner vi också hikma, hur salaf, yani, vad kan man säga, komprimerade kunskapen. De begränsade. Och gav inte för mycket. Om någon skulle komma till mig, kanske säga, ge mig råd. Kanske skulle, mashallah, sitta och prata med honom två timmar. Gör så, gör inte så. Sen han går därifrån och säger, vad sa han för någonting? Eller hur? Men mashallah, tre råd. Och han kommer ihåg dem. Och han praktiserar dem. Och det här är lärdomen. Inte bara att han lär sig mycket kunskap, utan han tar åt sig kunskap och implementerar kunskapen. När han skulle göra det som var fel, så tänkte han, nej. Jag ska ha tålamod, jag ska frukta Allah, jag ska inte ha bråttom. Taib. Så kunskapen, mashallah, räddade honom. Taib. Så här finner vi. Han kommer tillbaka hem till sin fru på natten och finner en man. Det är mörkt. För honom, en främmande man, ligger i samma rum som hans fru. Hans spontana reaktion är, kallas, hämta mitt svärd. Vi fixar det här direkt. Ja? Men, subhanallah, han tänker på kunskapen. Tålamod, itaqilla, har inte bråttom. Tre gånger och sen kunskapen vinner över. Och sen när mannen står upp, det är, ja, ni är släktingen till hans fru. Tänk om han skulle inte ha tagit det här rådet. Eller inte fått det här rådet. Och han inte skulle taqilla, han skulle inte ha sabr och han skulle ha bråttom. Vad skulle han göra med mannen? Han skulle döda honom. Och vad skulle sen vara reaktionen? Vad skulle hända sen när han har dödat en oskyldig man som har rätt att sova i samma rum som hans fru? Han skulle ha begått mord, eller hur? Och han skulle ha hårda konsekvenser resten av livet. Är det inte så? Så kolla hur viktigt det är med ett ta'anni. Att ha det lugnt i saker och ting. Många människor, wallahi, de stressar. De har bråttom. De har inte ett tu'ada. Utan det ska vara snabbt. Det ska vara beslut. Och jag är man. Och sen, man gör värsta dumma sakerna. Sen subhanallah. Du tar någons liv. Du slår någon. Du tar någons egendom. Du kränker någon människa. Och allt var baserat på någonting som inte stämmer. Hade du bara haft lite sabr, bekräftat, kollat upp, yani, saker skulle ha varit annorlunda. Och han nämner också Sheikh Abdurrazak att många av de yngre är ofta stressade och vill fatta yani, snabba beslut och tänker inte på konsekvenserna till skillnad från de äldre. Är det inte så? De äldre ulema, de har yani, hikma, vishet och säger till folk, ta det lugnt. Gör inte så här, det kommer orsaka problem och så vidare. Medan de unga, de är jalla. Snabbt, skynda er och sen tusentals människor dör. Allah måste där. Så han sa då, det här sista ordet. فَهَجَزَنِي مَا أَصَبْتُ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ قَتْلِهِ. Den kunskapen jag fått hindrade mig från att döda honom. Och här finner vi, mashallah, frukterna av kunskap. Att kunskapen ska göra dig till en bättre människa. Och därför så sa Imam Shafi'i وَمَنْ لَمْ يَصُنْهُ عِلْمُهُ لَمْ يَصُنْهُ نَفْسُهُ مَنْ لَمْ يَصُنْ نَفْسَهُ لَمْ يَصُنْهُ عِلْمُهُ. Att yani, du måste kunna kontrollera dig själv. Kan du inte kontrollera dig själv, kommer inte kunskapen kunna kontrollera dig. Det vill säga, du måste implementera kunskapen. Du kan inte bara lära dig och lära dig och lära dig och inte sen praktisera kunskapen. Utan kunskapen ska ändra på dig och den ska göra dig till en bättre människa. Som vissa av ulema har sagt, kunskap som inte för dig närmare Allah, som inte gör dig till en bättre muslim, är skadlig kunskap. Så att, låt oss ta nytta av den kunskapen vi har lärt oss. Men lam yasun nafsahu lam yasunhu ilmu. Den som inte kan kontrollera sig själv kommer inte heller kunna kontrolleras av sin kunskap. Och det är slutet på ett annat mycket vackert uttalande, jag kan skicka det någon gång inshallah. Där han talar om dygden av att lära sig Koranen, hadith och arabiska språket. Taib. Nästa kapitel har samma rubrik. Ett tu'adu fil umur. Att ha det lugnt i ens angelägenheter. Varför nämner han i första berättelsen en qissa och i de andra kapitlet hadither? Han nämner ulema, som Sheikh Abdurrazak i förklaringen här. Varför? För att den här berättelsen som vi nämnde är i sig själv inte ett bevis. Ja. Bevis i islam är aya eller hadith. Är det inte så? Ja. Aya och bevis. Berättelser är yani, någonting som ta'nis och tavkir. Någonting som yani, påminner, en tankeställare som stärker bevisen men är inte ett bevis i sig själv. Och det här är viktigt. För det finns vissa ahzab, vissa sekter som har gjort sagor och berättelser till bevis. Är det inte så? Du pratar med någon från Jamaat Tabligh. Vad har du för bevis? Hämta värsta sagan, berättelsen, liknelsen och molnen, brunnen, jag vet inte vad. Men ursäkta, Afon, jag vill ha en koranvers som säger 40 dagar, som säger Jamaat Tabligh, jag vill ha en hadith. Hämta någonting, hämta berättelser. Eller någon hade en dröm. Så, och så vidare. Så att Ahlus Sunna baserar sina bevis på Koran och hadith. Och det som sahaba är överens om. Taib. Så nu kommer han nämna bevisen på ett tu'ada, på att man ska ta det lugnt i sina angelägenheter. Och i det här kapitlet nämner han 4 stycken riwaya av samma hadith. Och det är hadith Ashaj Abdi Qais. Där profeten alaihissalam sa till honom, du har 2 egenskaper som Allah älskar. Och då så säger han, vad är de för egenskaper, ya Rasulullah? Och han säger, al-hilmu wal-haya. Al-hilmu, försiktighet, mjukhet och blyghet. Och då så säger Ashaj, är det här gamla egenskaper eller nya egenskaper? Och i de andra riwaya, är det egenskaper som Allah har skapat mig med? Eller låtit mig, jabeltani, som han har, vad kan man säga, skapat mig med? Eller han har givit dem till mig? Eller är det egenskaper som jag har lärt mig senare eller fått? Yani, anskaffat mig senare. Och då så säger profeten alaihissalam, nej, de är gamla egenskaper. Och i andra hadithen, egenskaper som Allah givit dig. Och då så säger han, alhamdulillah, som givit mig egenskaper som alla tycker om. Taib. Och de andra riwaya är ungefär liknande. Denna sahabi, Ashaj Abdi Qais, han heter Al-Mundhir ibn Al-A'id Al-Asri Al-Badri Al-Abdi radiyallahu ta'ala anhu. Profeten a.s. säger här att du har två egenskaper som Allah älskar. Två karaktärsdrag som Allah älskar. Vilka två karaktärsdrag? Al-Hilmu wal-Ana. Hilm är typ att man är försiktig, man är mjuk, man tänker. Och det liknar lite det som vi talade innan om. För det nämns i kapitlet av Al-Tu'ada. Att ta det lugnt. Och de är nästan som synonymer. Och ulema säger att al-hilm är ett resultat av tu'ada. Du tar det lugnt, då blir du en person som är halim. Som tar det lugnt, försiktig, du tänker igenom saker och ting, du är förlåtande, överseende och så vidare. Så han har den här egenskapen al-hilm wal-haya och blyghet. Två egenskaper som Allah älskar. Så han ställer sig frågan, eller ställer profeten al-Islam frågan, är det egenskaper som jag har lärt mig själv eller egenskaper som Allah har gett mig? Och han säger då att det är egenskaper som Allah Azza wa Jal har gett dig. Här finner vi också att god karaktär och deras karaktärsdrag kan antingen vara medfödda, att man har dem som en egenskap, eller att det är någonting som man lär sig. Man tar dem till sig senare i livet. Ja? Och det här finner vi som handlar av vissa människor. De är naturligt modiga. De är naturligt generösa. Naturligt ärliga. Naturligt glada och så vidare. Medan vissa människor får kämpa med att yani skaffa sig dessa egenskaper. De har svårt med vissa karaktärsdrag och får då kämpa med dem. Och båda är bra, alhamdulillah. Att ha fått dem eller att ha kämpat för att få dem. Och profeten Muhammad a.s. sa i hadithen också att jag kan garantera ett hus i det högsta paradiset till den som förbättrar sin karaktär. Så att man kämpar med att bli generös, att bli modig, att bli ärlig, att bli förlåtande, att bli överseende och hjälpande och så vidare. Yani man kämpar med att få dessa karaktärsdrag. Som det också nämndes i hadithen, innam al-hilmu bitahallum wa sabru bitasabbur wal ilmu bitallum, eller som han sa. Att hilm kommer genom att kämpa i att ha hilm. Tålamod kommer med att kämpa i att ha tålamod. Och kunskap kommer med att söka kunskapen. Det kommer inte bara av sig själv, utan man får kämpa för att få dessa egenskaper. Och så tackade han Allah subhanahu wa ta'ala för att han givit honom dessa goda egenskaper. Här säger också ulema att det här är ett bevis på att man ska inte bara tacka Allah azza wa jal för materiella saker. Mat och dryck och liknande. Utan man tackar Allah azza wa jal för allting. Du tackar Allah för islam, du tackar Allah för din akhlaq, för din kunskap. Allting gott som du har fått är från Allah subhanahu wa ta'ala. Så man ska vara tacksam till Allah azza wa jal. Hadithen nämns också som ett bevis på att det är tillåtet att prisa en människa i hans ansikte. Att nämna en persons goda egenskaper i hans ansikte. Vilket generellt vi nämnde tidigare att man ska undvika. Men det är tillåtet om det inte utsätter personen för en fitna. Om personen vet sin status, han vet sin position, han är ödmjuk, då är det tillåtet. Eller, ulema säger att det är tillåtet, som i det här fallet, för att påminna honom om en gåva Allah har givit honom. Taib. För att påminna honom så att han ska vara tacksam. Och för att uppmuntra andra att ha den här goda egenskapen. Taib. Men generellt, man ska undvika att prisa folk i deras ansikten, men som vi sa, om personen är ödmjuk, han tar inte åt sig, han vet sin status, så är det tillåtet om det finns en nytta. Ja. Vi går vidare till dagens sista kapitel och det är Bab el-Baghi. Kapitlet om el-Baghi. Och el-Baghi betyder typ här vulm, orättvisa, förtryck, kränkning av andras rätt. Att kränka någon i hans pengar eller heder eller liv. Att skada någon människa. Al-Baghi. Och Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit al-Baghi. I surat An-Nahl, vers 90. Inna Allah ya'murukum. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah azwel påbjuder med rättvisa, el ihsan, godhet, och att hålla släktbanden, och han förbjuder från el fahsha, skamlösa gärningar, el munkar, synder, och el baghi, yani att kränka andras rättigheter. Allah påminner med detta, la'allakum tadhakkarun. طيب. Så al-baghi är haram i islam. Det är inte tillåtet. Al-baghi kan också vara att göra uppror mot en makthavare. Det ordet används också i de sammanhangen. Men det betyder generellt, yani al-baghi, orättvisa, förtryck och att kränka. طيب. Kränka andra, att vara en högfärdig människa som kränker folk i deras liv, pengar och heder och liknande. Författaren börjar med att nämna en athar från Ibn Abbas radiyallahu anhuma, där han säger: "Law anna jabalan bagha ala jabalin la dukka al-baghi." Här säger Ibn Abbas radiyallahu anhuma att om ett berg hade kränkt, haft baghi mot ett annat berg, hade Allah gjort det här kränkande berget till pulver. Allah hade krossat berget till stoft. Taib. Så vad han säger här, att al-baghi kommer att bestraffas av Allah subhanahu wa ta'ala. Det kommer att bestraffas, Allah kommer att krossa de högmodiga och de förtryckande människorna. Så pass att även om det skulle vara ett berg som har baghi mot ett annat berg, skulle Allah göra det till pulver. Så vad ska vi då säga om en människa? Som är väldigt, väldigt farligt att kränka och förtrycka andra människor. Författaren nämner sen hadithen som vi har nämnt tidigare från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att paradiset argumenterade med helvetet. Och helvetet säger: "I mig går de förtryckande och högmodiga in." Och paradiset säger: "I mig går endast de svaga och fattiga in." Och då så säger Allah till elden: "Du är mitt straff med vilket jag straffar vem jag vill." Och han säger till paradiset: "Du är min rahma med vilket jag förbarmar mig över vem jag vill." Vi har nämnt den här hadithen tidigare. Så här finner vi att al-baghi leder vart någonstans i nästa liv? Till elden. Varför? För han sa här: "Al-mutakabbiruna wal-mutajabbarun." De högmodiga och förtryckande, tyranniska människorna kommer att gå in i elden. Och allt det här är baghi. Yani förtryck, vulm, orättvisa, kränka, är en form av då högmod och ett jabarut som då leder till helvetet. Nah. Författaren nämner sedan en hadith från Fadala ibn Ubaid från profeten alayhi salatu wassalam, där han säger: "Thalathatun la yus'al anhum." Det finns tre personer som du inte ska fråga om. Yani deras situation är så allvarlig. "Rajulun faraqa al-jama'a." Den första av dem är en person som avvek från den muslimska enigheten. "Wa'asa imama." Och han trotsade sin ledare. "Famata asiya." Och han dog i detta trotsande tillstånd. "Fala tasal anhu." Fråga inte om honom. Och den andra: "Amatun aw abdun abiqa min sayyidihi." En slav eller slavinna som flydde från sin mästare. Och den tredje: "Wa imra'a ghaba zawjuha." En kvinna som är ensam, hennes man är frånvarande. Han har betalat och gett henne allt hon behöver i dunya under hans frånvaro. "Fatabarrajat wa tamarrajat." Men trots detta tog hon av sig, visade sin skönhet för folk och gjorde fasad ba'dahu. Och det finns tre till som du inte ska fråga om. "Rajulun naza'a Allahu rida'ahu." "Fa'inna rida'ahu al-kibriya." En person som högmodigt försökt tävla med Allah med att ha den här egenskapen av stolthet från Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ, och en person som tvivlar om Allah. وَالْقَنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ, och den som misströstar Allahs rahma. Så den här hadithen som Sheikh Albani nämner att den är sahih, nämndes då 6 stycken egenskaper. Och profeten alaihissalam sa, yani, fråga inte om dem. Deras situation är så allvarlig. Yani, de här människorna är det typ kört för. De ligger så dåligt till. Innahum halikin. Taib. Vem är den första mannen? Rajulun faraq al-jama'ah. En person som i ett muslims land gör uppror mot den muslimska ledaren. Eller han säger, jag behöver inte göra bay'ah. Jag behöver inte svära lojalitetsed till honom. Jag är inte under hans bay'ah. Han är inte min ledare. Och drar sig undan från den muslimska gruppen. Och trotsar sin imam. Det här är en stor synd i islam. Islam har kommit med ulfa, sammanhållning. Och islam har kommit med lydnad till de islamiska eller muslimska makthavarna. Det finns så många hadither som talar om att vi ska lyda makthavaren så länge han är muslim. Och så länge han inte påbjuder med haram, så ska vi lyda honom. Även om han skulle vara orättvis. Även om han skulle kränka dig och ta dina pengar och ta statens pengar, så får man ändå inte göra uppror mot honom. Och det här är en viktig punkt hos Ahlu Sunna wal Jama'a, hos folket av Sunna. Om ni kollar i alla aqida böcker från Ahlu Sunna, så finner ni den här punkten. Vi gör inte uppror mot de muslimska makthavarna även om de är orättvisa. I alla aqida böcker. Och vems aqida är det att göra uppror? Khawarij, Mu'tazila och Rafida. Och kanske andra sekter. Men yani, de här avvikande sekterna, de har i sin ideologi att vi ska vara upproriska och göra kaos i muslimska länder. Taib. Det här är det första. Personen du inte ska fråga om. Och den andra var en slav eller slavinna som flyr från sin mästare. Och den tredje var en kvinna vars man reser bort. Och han lämnar till henne allt hon behöver för att klara sig. Yani, som idag, han betalar hyran, kylen är full, fullt med pengar, folk handlar åt henne. Allt hon behöver. Hon behöver inte ens gå ut från dörren. Men vad gör hon? Hon passar på. Hon är ledig från sin man. Klär upp sig, sminkar sig, tar av sig hijaben och går ut och vill visa upp sig. Fråga inte om henne. Yani, här finner vi också hur otroligt allvarligt det är med ett tabarruj. Att kvinnan går ut utan att täcka sig. Så pass att profeten sa, fråga inte om henne. Alayhi salatu wassalam. Och den fjärde personen är en person som då är högmodig. Allah azza wa jalls rida är al-kibriya. Rida, vi sa det, det här plagget man har på överdelen av kroppen. Och al-izar är det man har på underdelen av kroppen. Allah azza wa jalls rida är al-kibriya. Och den här, vad kan man översätta kibriya till? Höghet. Ja, stolthet. Det här är en egenskap som bara tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Han är al-mutakabbir. Ingen människa har rätt att ha den här egenskapen från Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som gör det, fråga inte om honom. Den femte personen är en person som tvivlar om Allah. Tvivlar på Allah. Och här säger ulema som Sheikh Abdurrazak, det här omfattar all form av tvivel. Tvivla på Allahs existens. Tvivla på hans rububiyya, hans herravälde. Tvivla på hans uluhiyya. Tvivla på hans namn och egenskaper. På hans rättvisa och liknande saker. Man får inte tvivla på någonting när det kommer till Allah azza wa jalla. Utan våran iman är yaqin. Övertygelse. Afillahi shak. Allah säger, finns det tvivel på Allah? Nej. Det kan inte finnas något tvivel på Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är våran skapare. Det är klart och tydligt. Och det finns inte heller något tvivel på att han ensam har rätten att dyrkas. Och sen den sista personen är al-qanutu min rahmatillah. Den som misströstar Allahs rahma. Den som tappat hoppet och säger att Allah kommer inte förlåta mig eller förlåta oss. Det är också en stor synd. som inte är tillåtet i islam, utan alhamdulillah, muslimen har alltid hopp på Allah subhanahu wa ta'alas förlåtelse och rahma. Nästa hadith berättas från Bakar ibn Abdul Aziz, från hans far, från hans farfar, att profeten alayhi salatu wassalam sa: varje synd skjuts upp, masha Allah, till domedagen. Yani om Allah vill, till domedagen. Illa al-baghy, förutom den här orättvisan. Wa uququl walidain, och olydnad mot föräldrarna. Aw qati'atu rahim, eller att bryta släktbanden. För dem kommer Allah att påskynda straffet innan deras död i dunya. Subhanallah. Och sheikhen nämner att den här hadith är sahih. Och vi har nämnt motsatsen, att det finns ingen god gärning vars belöning är snabbare påskyndad än vad? Just det här med att hålla släktbanden och att vara god mot sina föräldrar. Så Allah subhanahu wa ta'ala ger människorna uppskov. Taib. Han skjuter upp straffet till nästa liv. De får chansen att göra toba i detta liv. Masha Allah, sa profeten a.s. Vad han vill. Det kan hända yani, att Allah straffar i detta liv också. Eller det kan hända att han skjuter upp straffen till nästa liv. Men de straffen som påskyndas snabbast i detta liv är för de här synderna. Al-Baghi, den här kränkningen och orättvisan och olydnad mot ens föräldrar. Och att man bryter en släktband. Så a'udhu billah. De här synderna ska man verkligen akta sig för. Vi har en hadith till och en athar. En athar från Abu Huraira radiyallahu anhu. Väldigt fin athar. Som jag tror många av er aldrig har hört. Taib. Eller ni kanske har hört den från Bibeln. Taib. Där så säger Abu Huraira att en av er ser flisan i sin broders öga men glömmer bort bjälken i sin egen, i sitt eget öga. Ja, det står i Bibeln. Ja? Någon av er, han ser flisan. Och det här ordet el-qadda kan vara mindre än en flisa. Som en liten damm, någon lite minsta lilla sak. Någon av er ser yani små saker hos er broder men glömmer bort bjälken i sitt eget öga. Taib. Och det här ayn kan också, som enligt vissa ulema, betyder typ yani, som vattentillbringare. Du ser din kompis, du har något lite smuts i vattnet. Och själv han har en stor stock, ja, i sitt eget vatten. Taib. Och subhanallah, det här är ikhwa, det här är hikma. Och det är en riktig tankeställare. Till de som hela tiden går och pekar finger på andra. De här felfinnarna som letar efter fel hos andra trots att de själva har mycket, mycket större problem. Så stora fel. Och det finns såna här människor som är förblindade. De ser inte sina egna brister, men de går och mashallah, de är så duktiga, de kan spana och se alla andra, allas brister. Är det inte så? Och säger du så. Men subhanallah, kolla på dig själv. Ja? Som Sheikh Abdul Razak säger, till exempel en person, han ber inte fajr. Han sover, skiter i fajr. Eller ber när han vaknar. Och så går han på dagen och säger, men varför gör du så här för det är haram? Varför äter du så här för? Varför har du så här? Si och så. En små detaljer. Och han själv har gjort en av de största kabair som finns. Och det finns såna här människor som de blåser upp små saker och glömmer bort de stora sakerna. Allah måste. Det var en sheikh, han berättade om de åkte till Dawa i Afrika. De kommer till en by. De säger, den här byn, det fanns kanske 7 gravar som folk dyrkar vid sidan av Allah. Det är kyrk. Men ett paket cigaretter kommer inte in i stan. Haram. Inte tillåtet. Eller vad har man prioriterat för någonting? Förstår ni? Det finns några människor som mashallah prioriterar stora, små saker och glömmer bort stora saker. Men just det här att man tänker på sig själv innan man börjar peka finger på andra. Och det här betyder inte att man ska glömma bort eller försumma att påbjuda det goda och att förbjuda det onda. Det här finns kvar i islam. Men att man inte glömmer bort sig själv. Man rannsakar sig själv. Taib. Man rannsakar sig själv. Som en av Salaf sa, de frågade honom, varför pratar du inte om folk? Varför kritiserar du inte folk? Han sa, jag är inte färdig med mig själv. Vad ska jag börja med andra för? Ja, nej, det, många av oss tyvärr. Vad är den här muhasabatun nafs? Ja? Att man rannsakar sig själv. Är det inte så? Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghad. Yani troende frukta Allah och se vad ni har förberett för morgondagen. Vad har du förberett för morgondagen? Så man ska tänka på detta. Att innan man kanske ger sig på andra, yani har jag självbrister. Är det inte så? Vad säger svenskarna? Du ska sopa rent framför din egen dörr. Är det inte så? Innan du börjar att kolla på andras dörrar. Och det här bevisar också att Abu Huraira nämnde detta uttalande. Och det står också i Bibeln att det finns saker i Bibeln som stämmer. Att det kan vara saker som har, de nämner att detta är hikma som araberna har berättat vidare. Det kan vara någonting han har hört från profeten al-Islam. Det kan vara någonting han har hört från Ahlul Kitab. Men som stämmer överens med Islam. Taib. Sista hadithen för idag berättas från Kurra som sa att jag var tillsammans med Ma'qil al-Muzani radiyallahu anhuma. Och han tog bort någonting farligt från vägen. Så jag tog någonting farligt och jag skyndade mig och tog bort den här saken. Och då så säger han, vad var det som fick dig att göra detta, min brorson? Och då så sa han att jag såg dig göra någonting och gjorde samma sak. Och då så sa han, ahsanta, yabni akhi. Min brorson, du har gjort någonting bra. Jag hörde profeten alayhi salatu wasalam säga att det som tar bort någonting farligt från muslimernas väg kommer att få en hasana. Och den som får en hasana accepterad kommer att gå in i Jannah. Taib. Mashallah. Väldigt, väldigt fin hadith. Där vi finner hur Salaf var måna i att ta efter det som sahaba gjorde. De såg dem göra någonting och de praktiserade direkt. Är det inte så? Han såg honom ta bort någonting, han tog bort någonting. Sahaba gjorde så, det är bra. Och sen så frågade han mannen varför. Och sen berättade han hadithen. Att profeten Muhammad a.s. har beordrat oss att ta bort farliga saker från vägen som skadar muslimer. Det kan vara glas, farliga stenar, taggar, kvistar och liknande som kan skada en muslim. Och ni känner ju till hadithen att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Den högsta av dem är la ilaha illallah. Och den lägsta av dem är vad? Att ta bort någonting farligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Och så sa han att den som tar bort någonting farligt från vägen får en hasana. Taib. Och sen så säger han att den som får en hasana accepterad kommer att gå in i Jannah. Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Subhanallah. Och därför vissa av salaf, de bara önskade att de hade en gärning som var accepterad. En enda gärning. För då khalas, då har du en hasana. Hasanat hos Allah på domedagen. Har du hasanat, du går till Jannah. Taib. Allah al-musta'an. En fråga som vi avrundar med. Vad har den här hadithen med al-baghi att göra? Med orättvisa och förtryck. Att ta bort farliga saker från vägen.
Kan det inte vara någon form av förtryck att man lägger farliga saker på vägen?
Ja, man kan. Ahsant, ahsant. Att det är en form av förtryck och orättvisa att slänga skräp som skadar muslimerna på vägen. Taib. Och man ska slänga skadliga saker på vägen. Men tillbaka till frågan. Här. Om det är en synd att slänga farliga saker på vägen. Då är det en god gärning att ta bort farliga saker från vägen. Taib. Vad ska vi då säga om att ta bort förtryck och orättvisa från muslimer? Din broder är förtryckt av någon annan. Eller av dig. Och du slutar upp med detta förtryck. Eller se till att han inte förtrycks och behandlas orättvis eller kränks som någon annan. Då är det här gärning en ännu större god gärning än att ta bort en kvist från vägen. Förstår ni? Så att det kan vara det som är gärning länken med varför författaren nämner denna hadith i detta kapitel som Sheikh Abdurrazak nämner. Wallahu alam. Taib, vi avrundar för idag. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.